Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå där, hallå.
Yes, hallå, hallå i dessa Stanley Cup-tider. Välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Bamse Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman, i New York. Vi befinner oss mitt i första rundan, den infernaliska, i 2018 års Stanley Cup-slutspel. Ja, det är ju alldeles otroligt festligt att få spela in avsnitt nummer 193 när det här rasar för fullt.
Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Alltså precis. Nu är det inte liksom. Nu är vi igång. Nu är det ju faktiska slutspelsmatcher vi sitter och pratar om. Jag har lite fläsk på benen. Förra veckan var det ju lite mer. Då var det bara liksom.
Jag har rätt mycket fläsk på benen.
Ja, det
innan.
Jag kött på benen heter det. Vad säger man?
Fläsk.
Börja om. Okay. Välkomna.
Det här börjar bra, Jonathan.
Ja, det börjar inte bra. Men jag kände, nu fick jag liksom igång lite energi, men jag kände så här, jag var lite så här trött inför, för man har tittat, alltså nu har man varit uppe många nätter i sträck, och du har varit runt och skrivit och haft det, och jag har ju bara varit uppe på nätterna, så det är ju inte samma sak. Men man börjar känna lite redan efter en vecka här att det är mycket intryck att ta in här alltså.
Ja, alltså det är ju alltid så med just den här första rundan, i och med att det är 8 matcher, 16 lag, så den blir ju så fruktansvärt intensiv. Det är 3 eller 4 och ibland till och med 5 matcher per kväll. Och ja, för min del då, som ska bevaka allihop och skriva. Jag har skrivit om alla matcher som har spelats. Utom en som jag var tvungen att steka, för jag var tvungen att sova 3 timmar också.
Ja, just det.
Så det känns som att jag blir överkörd av en emotionell skördetröska emellanåt.
Ja, det kan jag tänka mig alltså.
Jag är fullständigt utpumpad. Nu har jag inte rest jättemycket. Jag har varit i Philadelphia och i New Jersey en liten biltur. I övrigt hemma i kollesoffan. Men det är ändå liksom, det är utmattande, men på ett så jävla fantastiskt härligt sätt. Man är ju så peppad hela tiden. Men det pumpar ju av adrenalin och vad heter det, såna här som vällusthormoner. Jag klagar verkligen inte, men det är liksom de timmar man plötsligt inte är hockey, så när man sätter sig ner så är det, oj då, jag är ju helt detroniserad.
Du är redan inne i third overtime, känns det som liksom. Det är bara första veckan nu liksom.
Ja, fortsätter så här har jag snart ingen fläsk på benen.
Alltså. Ja, där kom ju uttrycket i pass i alla fall. Ja. Nej, men det är att
det är fantastiskt. Men det är ju så alltid. Det lugnar ju ner sig sen redan i nästa runda. Då är det bara 4 matcher, därefter 2, slutligen bara 1.
Exakt.
Det är alltid som mest hysteriskt här i början.
Exakt, när det bara öser natt i natt i natt i natt liksom. Men det är som du säger, som sagt, sen blir helt plötsligt så man är helt van vid det efter ett tag. Och sen så nu framåt maj, då är det ju dagarna inte är någon hockey helt plötsligt.
Nej, precis. Och det kan ju bli så i slutet av första rundan också, när somliga är utslagna och det är bara någon serie som går till 7 och så.
Ja, just det är sant. Det är en liten sån. Ja, men helst vi gillar ju ändå det här. Det är det här som är, vi hyllar ju verkligen.
Klaga inte, det är fantastiskt. Och grejen är ju att den här uppskruvade stämningen, den avspeglas ju på isarna också. Det var vi inne på redan förra veckan, att det är ju första rundan som blir som mest frustande hockey.
Ja, exakt. Precis. Det är nu liksom, New Jersey inte varit i slutspel men 2012 och bara, det här är hugget som är. Så Colorado, oj, har ingenting att förlora. Det är bara ut och pumpa liksom. Och ja, liksom Philly mot Pittsburgh liksom i en tok derby där och så vidare. Så det efter 82 matchers grundserielunk nästan känns det i jämförelse liksom. Ja. Det är klart, och då blir det så här.
Ja, och sen blir det mer räv och rackarspel, ja, i fortsättningen när man kommer djupare in.
Det börjar märkas nu, måste jag säga, redan nu.
Ja, kanske det. Det är mer strategi och mer liksom lite så här. Ja, nu saknas orden här. Men Ja, det blir ett jävla schack, en schackpjäs ja. Mer.
Jo, det är klart. Längre, jo, ja, men det har du helt, det är 100% korrekt.
Ja. Men du, vi ska ju dissekera de här 8 serierna redan i det här avsnittet då. Men vi några få saker först
ja.
Som vi ska avhandla, som inte direkt har med slutspelet att göra. Och till att börja med så fick vi hemska nyheter här i New York. Sorgliga nyheter i New York denna tisdag morgon. Eller ja. Morgon är det inte, men denna tisdag. Ja. John Amirante, den legendariske nationalsångsvokalisten på Garden under decennier, har avlidit tyvärr.
Ja, alltså det är... Du har ju varit på Garden och hört han säkert otaliga gånger, för han har ju kört det sen, var det 1980 eller någonting. Så...
Ja.
Men senaste åren, så dels så var väl hans röst inte 5+ längre.
Och dels... Nej, han gick ju lite semi-pension och var inte där varje match. Men ja. När han väl var det ja. Så var det ju som en son kom igen, alltså kom hem igen från kriget.
Ja.
Varje gång han dök upp nu så var det ramsor liksom. Amirante.
Ja, exakt.
Han var liksom en institution på Garden, verkligen. Och som du säger, under de år jag har gått där sedan hösten 2005, så han har ju varit en del av livet.
Ja.
Och det känns sorgligt att aldrig mer få höra: "Ladies and gentlemen, we ask that you please rise and remove your hats for the national anthem. Here to sing the Star-Spangled Banner, the one and only John Amirante."
Ja, jag måste nästan klippa in en liten skvätt här då, för att folk får uppleva en gång, en sista gång.
Please welcome John Amirante.
New York Rangers har ju lagt upp en helt magisk... Han sa alltid själv att det bästa av de flera tusen gånger han har sjungit nationalsången där, ja. Det var Game 7 1994.
Ja.
I finalen alltså. De har lagt ut ett klipp, Rangers, på Twitter om det. Det måste alla kolla. Man hör inte ett ord av vad han sjunger.
Nej.
Det var ganska saker. Man hörde ingenting själv annat än bara ett stort jävla vrål.
Ja. Ja, men och det är klassiskt där när han i slutet tar upp sin lilla handduk där och börjar veva liksom. Och hela Madison Square Garden liksom tokkör liksom.
Ja, det var i slutspelet.
Ja, ja. Men det är häftigt nog.
Ja, men det är tråkigt. Så vi sörjer John Amirante idag.
Ja, men han är en så pass stor legendar att han självklart måste leta sig in i NHL-podden och få ett hedersamt omnämnande här.
Ja. Det får han. Och... Vad mer har hänt? Jo, Ken Hitchcock har meddelat att han går i pension efter ett år som coach i Dallas, och de får leta efter en ny tränare. Han blir kvar som en slags konsult och bor väl kvar i Texas då. Skulle jag också ha gjort
det
med han.
Ja, det är inte helt fel. Det är inte helt fel. Skattelättnader och så vidare där också.
Ja, väldigt trevligt. Ja, han har ju bott där förr.
Ja.
Han är väl deras största coach inom till. Det var han som tog dem till Stanley Cup-titeln, den enda de har.
Ja, precis. Han är väl till och med den näst mest vinstrika coachen någonsin.
Ja.
Så att...
Ja. Och det här året då gick ju inte som de hade hoppats, eller som många av oss hade hoppats. Nu ska inte jag då säga att jag har sagt att de ska till final. För det var ju någon som påpekade nu i Twitter att jag sitter och tjatar om att jag tippar... Pittsburgh-Dallas i final. Det var ju tydligen... Det gjorde jag förra året.
Ja, exakt.
Nu... Mm. I år tippade jag tydligen Pittsburgh Edmonton. Det är inte mycket att skryta om det heller, men rätt ska vara rätt.
Du kanske mentalt bytte om någonstans mitten av säsongen när du insåg vart du höll på att barka för Edmonton och såg att det såg lite bättre ut för Dallas i det läget i alla fall.
Ja, ja. Men det såg ju bra ut länge, men så kollapsade de nästan kan man säga på sista månaden. Sista månaden, en och en halv månad. Men jag tror ändå att det har varit nyttigt för dem att få dit Hitchcock ett år. Han har hjälpt till att staga upp framförallt försvarsspelet.
Absolut, de går ändå från att släppa in nästan mest mål. Jag tror de hade 29:e mest och idag så är det 31 lag, men då var det 30 lag mål säsongen innan han kom. Och så nu slutar de typ 10:e minst antal insläppta mål. Så trots att de kollapsade i slutet och det var en enorm besvikelse till slut, så just han kom in dit för att staga upp försvarsspelet. Sen blev det ju överkompensation åt det hållet. Men man kan ändå säga att en sån som Klingberg har ju faktiskt utvecklats väldigt mycket under Hitchcocks styre. Så förhoppningsvis kan det vara positivt för hans framtida karriär.
Ja, de har fått en struktur som de kan stå på och bygga vidare. Liksom. Det tror jag absolut.
Ja, precis.
Sen har jag varit... Frågan är väl... Frågan... Ja, förlåt.
Nej, men jag har ju varit inne på lite grann att Hitchcocks nackdelar var ju hur han begränsade offensiv lite grann. Och vi kan ju prata om Jim Neals bredd som han har serverat honom. Men han hade ju en Jason Spezza och lite sådär som liksom inte alls kom till sin rätt under Hitchcock. Så,
Han hämmade kanske en av de mest explosiva, roligaste offensiver som finns. Men nu får nästa coach försöka liksom använda den där strukturen och så ge lite mer utrymme för offensiv kreativitet då.
Ja, exakt. För det är, ja, det är intressant att se vem det är, så många, det är ett antal lag nu som ska ha en ny coach. Så det är, vi har ju lite brist på alternativ när vi försöker spåna. Det är ju lite färska alternativ, men lite sådär... Ja, du har väl Vigneault i så fall kanske?
Ja, jag skulle just säga det. Ja. Mitt hetaste tips är nog faktiskt att Alain Vigneault hamnar i Texas. Och skratta inte. Alltså, han var ju avhånad här på slutet i Rangers, men... han har ju en förmåga när han tar de första åren han är i ett lag och ser till att det blir väldigt bra.
Precis, och han är ju ingen, han är ju inte en sån coach som bygger från grunden, utan han kommer gärna till ett lag som har mycket saker och ting på plats. Så visst, Dallas, ja, att döma av sluttampen av säsongen har de inte mycket på plats, men trots allt, de har ju en väldigt fin trupp och jag menar, alla nyförvärv de tog in inför den här säsongen är över 30 år, så att de är ju byggda för att vinna nu. Det var därför det var som besvikelse att de inte ens kom till slutspel. Så att Vigneault har ju mycket pusselbitar på plats. Och är det något lag han ska ta över, så är det väl den här typen av lag som du är inne på, tycker jag.
Ja, precis. Och ja, det är inte så mycket nya unga spelare som kommer upp som han måste forma och utveckla, vilket inte är någon av hans styrkor. Det har vi ju sett här på slutet. Men just ett halvfärdigt bygge, det tror jag på. Det tar 2-3 år innan hans idéer liksom får ett lag att stagnera.
Exakt.
Det verkar hända jämt för att han är lite inte så flexibel.
Nej.
Men i det här skedet så tror jag det inte alls, skulle inte alls vara dumt i Dallas faktiskt.
Nej, jag håller med till faktiskt lite grann. Men och ett namn som jag bara slänger in på uppstuds nu utan vidare eftertanke. Jag bara kom på en typisk här koppling som jag brukar göra som inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten sen. Men jag har ju nämnt Bill Peters nu flera gånger. Jag nämnde han till Rangers som ett alternativ. Trots att han fortfarande har kontrakt i Carolina. Och har missat att gå till slutspel 4 år i rad där. Men jag hävdar ju ändå att det är en duktig coach. Och min lilla koppling här nu är dels. Han har ju faktiskt rätt att bryta kontraktet nu. Om man vill byta klubb. Han har ju någon sån slags option i sitt avtal på något vis. Och dels så har han ju en koppling till Jim Neal. De är ju båda Detroit-fostrade liksom. Kanske Jim Neal vill plocka över sin gamle Bill Peters. Som är assisterande till Babcock.
Jag tyckte först du sa att de är båda Detroit-ostar. Men du sa Detroit-fostrade.
Ja, Detroit-ostar. Det hade ju varit intressant utläggning jag hade, liksom, om jag hade gjort den kopplingen. Det hade också varit en sån här typisk som jag skulle kunna säga. Men nej, Detroit-fostrade. Ja, jag var tvungen att understryka det med fostrade. Ja.
Ja. Ja, och den är Detroit-ost. Jag tror att... det kommer så mycket nyordning i Carolina nu med den här ägaren som uppenbarligen tänker lägga sig i allting och vara med på liksom möte med alla spelare och ledare efter säsongen här. Det brukar inte en ägare lägga sig i.
Han går liksom runt i, han är inte den här kostymnissen som aldrig syns, utan han står där liksom träningsoverall, sitter på läktaren och fibblar lite med telefonen och kikar lite och så. Alltså han står och käkar lite nachos liksom. Det är ju som en supporter det här.
Ja. Det är din dröm att vara en ägare.
Ja, jag skulle varit en sån också. Visst, jag skulle gått runt där och mysbyxa liksom och käka lite burgare och lite hot dogs och sen kliva ner och i omklädningsrummet i pausen här liksom. Katastrof. Ja. Det känns ju inte som en stil man vill ha på sin ägare ändå. Det måste jag erkänna.
Nej, men du kan ju knappt gå omkring i Stockholm längre utan att folk ser dig.
Ja, det var...
och blir starstruck.
Ja, det var osannolikt inlägg i bloggen där, såg jag.
Ja, det var en kommentar i bloggen om att någon hade sett dig på stan och blivit starstruck. Det är fantastiskt. Ja. Jag tror det är din framtid, Ekeliv. Du kommer att få skriva autografer och ställa på selfies och det kommer skrikande tonårstjejer springande och så.
Det har jag väldigt svårt att säga. Jag har aldrig tagit en selfie hela mitt liv, tror jag.
Nej, men det kommer, Jonathan. Ja. Och du nämnde bloggen där och därmed är vi inne på den. Och vi ska bara nämna här att som vi sa redan förra veckan då, så är det från och med i år, från och med det här slutspelet, så att man behöver vara plusmedlem hos Aftonbladet för att kunna ta del av bloggen. Ja. Det var ju en diskussion jag hade med chefer och så, och jag var väldigt nervös för att det här kanske inte kommer att fungera alls, men och bloggen dör, kommentatorspåret kommer inte att vara samma sak. Det har blivit precis tvärtom, den har fått nytt liv. Det har ju varit jättesuccé, många har köpt till min oerhörda, jag blir ohyggligt tacksam och rörd och jag vet inte vad, som vill läsa bloggen och har kommit in i spåret med ny entusiasm. Ja. Det har varit helt fantastiska kvällar i bloggen.
Ja, det har varit över 100 kommentarer till många inlägg. Alltså. Det har varit ruggigt tryckt där. Alltså.
Ja, så jag rekommenderar de som eventuellt tvekar för att lägga upp de här 59 kronorna för ett abonnemang och bloggen. Kom igen, gör det nu. Vi har en fantastisk community i denna blogg på kvällarna. Bästa kommentatorspåret i Sverige, skulle jag lätt säga. Det är nästan aldrig något dumt eller otrevligt som jag måste ta bort. Utan det är bara underbar Stanley Cup-stämning.
Ja, det är fint.
Come join us. Come join us, säger jag.
Ja. Mycket bra. Mycket bra. Jag väntar ju bara på att du ska bli lite stum någon gång så att du inte kan leverera sådana här 12-13 000 teckens intron som du har matat på en vecka sträck. Du lyckas, men det är ju Stanley Cup bensinen som ger dig inspiration här.
Ja, det är absolut så. Men det kanske inte kan bli så varje kväll. Jag kommer ju att storkna.
Du har ju rivstartat här. Alltså.
Men jag sitter på ett nytt nu inför kvällens tre matcher. Jag håller redan börja med
du
det.
Ja, det ser jag. Ja. Mm. Ja, men då ska vi helt enkelt ge oss i kast med att försöka analysera lite grann vad som har hänt första Stanley Cup-veckan här i de 8 serierna.
Ja. Och vi börjar som vanligt österut och tar Atlantic Division då. Det är ju två serier per division kan man säga. Även om de här wildcard-lagen då inte tillhör divisionen från början, så blir de del av den just som wildcard. Det är det som är wildcard-grejen.
Ja.
De går in i respektive division. Och då New Jersey är ju ett sånt exempel som egentligen tillhör Metropolitan. Men eftersom de slutade på sista wildcard-platsen så fick de möta ettan i konferensen och då var ju Tampa då. Så det är Tampa, New Jersey i divisionssemi som det egentligen handlar om.
Ja.
Och där hade vi 2-0 till Tampa efter två matcher i Amalie Arena. Ganska övertygande, ohotade segrar skulle jag säga. Men i New Jersey igår med mig på plats i The Rock.
The Rock.
Ja. The Rock var vi med Paddy från Seinfeld till Paint Facer. Nej, Face Painter heter det. Inte Paint Facer.
Nej, inte fläsk på kött och ben och sånt där. Nej, ostar och... Nej.
Fläsk på ostarna, ja. Och då reducerade ett passionerat New Jersey och nu står det 2-1 och ja, det är lika bra vi avhandlar Tampa nu då, som direkt. Ja, så du får sagt det du ska säga om ditt favoritlag.
Vi är ju otroliga traditionalister. Skulle vi bara helt chocka alla lyssnare och börja med West, då skulle vi jag vet inte hur det skulle gå. Det skulle inte förstå någonting.
Nej, det känns fel. Ja, vi måste känns som gå skulle vi dra här alfabetet baklänges.
Ja, precis. Nej, vi är så här gammelmodiga så vi måste köra gammal klassisk ordning här. Ja. Men för att ta den här sista matchen då. Alltså,
nej,
vi börjar från början.
Min bild är att matcherna i MLE, då var känslan den här att ja, Tampa hade några sekvenser i vanlig ordning när de slappnade av för mycket och inte spelade som de ska, och då släpper de in New Jersey. Men när de tryckte till på gasen så var de ganska, då var de ett nummer större, kändes det som.
Ja, det tycker jag också. Jag kände det att de kopplade på den här slutspelsknappen ändå, alltså de tryckte på den inför serien. För vi var inne på att det var lite skakigt inför i slutet av grundserien liksom inför det här slutspelet. Men jag tyckte ändå att de var väldigt koncentrerat från start i båda första matcherna. Och att det var det här lite 2015-2016 Tampa Bay som ändå presterar väldigt bra i början av slutspelen då liksom. Alltså allt det här som är Tampa Bay styrka med bredd, med spets, som är bra målvaktsspel, då var det Bishop, nu är det faktiskt Vasilevski som är riktigt vass. Och liksom bra, alltså Cooper är bra i matchups också. Alltså han sätter Braden Point-kedjan till exempel på Taylor Hall, och det slutar med i de här två första matcherna så vinner faktiskt Braden Point-kedjan den matchupen med 4-1 mot Devils farligaste vapen. Så att ja, jag tyckte de gjorde det bra. De ryckte ifrån lite grann. De hade en 5-1-ledning till exempel i match 2 innan de la på takten, och det blev ganska småspännande i slutet ändå. Men när Tampa liksom när fick möjligheten till sista bytet, och när de verkligen var hade rätt inställning från start, då märktes det att de var minst ett nummer större än Devils.
Ja, men som sagt, igår i The Rock, så reducerade Devils. Jag tyckte ett tag, och nu går vi händelserna lite förväg, vi återkommer till den. Första perioden tyckte jag det kändes som tredje matchen mellan Philadelphia och Pittsburgh. New Jersey hade väldigt mycket, skapat väldigt fina chanser, det stolpskott och ribbskott och vad det var, men fick ingen utdelning, och Tampa kändes som de liksom bara bidrade sin tid, och till slut kom det ett powerplay mål i början av andra, och tänkte, ja, det här blir samma vis. Men till skillnad från Flyers så faller New Jersey inte ihop i det läget.
Nej.
De har framförallt då igår visat fantastiskt jävla kämpaglöd och moral och hjärta. Och fortsatte kriga, och det gav resultat.
Ja, precis. Det är ju ändå, det är en spelare som verkligen sticker ut som vi måste prata om, men som vi har pratat om många gånger den här säsongen. Men det är ändå ett väldigt fint kollektiv det här bakom honom också. Som kämpar och kämpar. Och det är det som vi var inne på också i vår preview där. Att Devils, alltså nästan alla topplag, Nashville, Vegas, Tampa sen tidigare, Pittsburgh. Liksom väldigt många topplag som har stött på Devils under grundserien, haft extremt svårt att liksom skaka bort dem. De är med i typ alla matcher. De blir sällan liksom utskåpade. Och lite samma sak här och i den här matchen till exempel, att de ger sig inte, trots att det kanske bär emot att de har lite otur hit och dit och någon puck som studsar in i någon utvisning här och där. De är väldigt mentalt starka som grupp.
Ja, och just som du säger, det är ett starkt kollektiv, men som dras runt av en fantastisk individualist då. Det är Taylor Hall vi pratar om här. Igår i The Rock så var han faktiskt helt enastående igen. Samma den här känslan av att varje gång han är inne så ser man honom precis hela tiden. Och han gjorde ett fantastiskt mål med ett skott som kändes som, nu jävlar ska den här puckfan in. Och så två utsökta framspelningar och var med och skapa saker precis hela tiden. Igen,
ja. Ja, men det är verkligen så. Och rent statistiskt från den här matchen till exempel. Bara en sån sak som, alltså, hans puckinnehav i offensiv zon är, det är så enormt så att det är 30 sekunder mer än någon annan på isen. Alltså om man även räknar in Tampa Bay med Kutcher och Point och Stamkos och så vidare. 30 sekunder mer än någon annan hade han pucken på bladet i offensiv zon.
Ja, det är ju en anmärkningsvärd siffra faktiskt.
Ja, så att han är, och alltså, ja, han har två, båda hans mål, nu talar jag lite mot kollektivet här, men ändå hans betydelse, alltså hans verkliga MVP-status som han har etablerat här under grundserien, alltså båda hans mål är ju unassisted till exempel.
Ja.
Så att han skapar saker, han är den enda i det lag som verkligen kan skapa saker på egen hand. Och
han blir svårare att containa då på hemmaplan, Devils sista bytet. Det betyder jävligt mycket det.
Precis. Point kunde verkligen inte gå upp mot han flera gånger, utan det var ofta hip som happ vilka som ställdes mot Hall. Och då var han ännu mer lysande faktiskt.
Det är faktiskt jävligt i ögonen fallande det där, hur mycket sista bytet betyder nu när det blir slutspel.
Liksom. Ja, det tänker man inte så mycket på i grundserien. Liksom.
Nej, men nu blir det ju liksom instrumental.
Ja.
Kritiskt vem som går upp mot vem, och det blir en jävla skillnad faktiskt. Samtidigt så var det så igår då, det tyckte Tampaiterna själva efteråt, att de var sin egen värsta fiende igår, för de drog på sig jävligt mycket utvisningar, och det har ju varit ett tema som har gått igen i alla serier, att de tar utvisningar som fucking mad dogs ute där. Och det har ju blivit enormt mycket powerplay mål, så det är otroligt korkat att ta utvisningar just nu.
Det ska jag säga, det är stor skillnad mot förra året. Det tas betydligt fler utvisningar i år.
Ja. Så att, Mad dogs.
Ja.
och Tampa tappade ju disciplinen igår. Så var det.
Ja, precis. Jag satt och gnällde sms-form till dig om att jag tyckte någon utvisning var lite billig och att jag tyckte Tampa liksom, vad hände? Men
ja, det är klart.
Det är ju stridigt sätta så här. Men visst, alltså, och det är ett motto som du brukar ha som jag verkligen håller med om, att börjar man skylla på domaren och lägga energi på det, det är liksom verkligen att hitta en väg att förlora. Det
ja, verkligen.
Det är alltid någonting. Liksom. Man måste kanalisera sin energi åt rätt håll om det ska gå vägen. Det
är och helt så är slarviga utvisningar med too many men. Jag förstår att det blir så intensivt och febrigt och ingen vet riktigt, men jag tycker det är oförlåtligt att ta too many men i slutspelet.
Ja, det är, och speciellt när man redan hade en utvisning då i 4-5, så det blev ju 3-5 och självklart kommer ju kvitteringen då, det är, så är det ju bara. Så där,
det
man ger ju bort ett mål.
Ja, det måste vara tydliga direktiv från coacherna som bestämmer vem som ska in.
Ja. Nej, det ska inte bara kunna fluxas runt så här och hända av misstag, utan det måste vara lite tydligare direktiv och lite bättre förberedelse liksom.
Ja. Sen tycker jag också att det var lite förvånande att Tampa är ju egentligen ett rätt snällt lag.
Ja.
Jämförelsevis. Men att det varit så mycket tjafs och trams på slutet, det tycker jag var lite olikt Tampa faktiskt.
Det kommer ju inte gynna dem alltså.
Nej.
Det är ju precis det som Boyle, som vi har haft i vårt lag en gång i tiden, och Coleman och Miles Wood och hela, alltså den typen av spelare, Patrick Maroon och alla de här. Det finns ju gott av den typen i New Jersey som kan krypa in under skinnet på motståndare.
Men var det Boyle sa åt dig?
Det var ju Sergachev. Alltså Sergachev, han är ju en liten pojkvaska. Han är ju som jag på isen nästan. Alltså han måste vara kallare liksom. Han måste vara en av de backar som har tacklats mest den här säsongen sett till sin storlek. Han är ju stor som ett hus. Ändå flyger han runt som en vante på isen ofta. Så han ger sig gärna in i situationen, men han är chanslös trots sin storlek. Alltså. Han måste tagga ner. Alltså. Det går inte.
Och Victor Hedman, den snällaste i världen, gav sig på ett kastreringsförsök av Heischer.
Schweizisk hockey framtid.
Ja, ett schweiziskt klockspel vart han trött på det och smällde till med klubban. Det var väl olikt Victor också.
Ja, jag tror aldrig han har varit i närheten någon fine eller någon avstängning eller sånt där. Men det där var ju faktiskt inte snyggt. Det där var ju också ett väldigt tydligt tecken på frustration från en av de mest rutinerade spelarna i laget.
Ja.
Så det är ju ingen bra sign. Och jag tror, vi får se alltså, om det här till och med kan bli en avstängning. Jag tyckte det var fult, men jag var tvungen att googla fram lite. Det är böter. Alltså, kollar man på, dessutom är det strängare krav i slutspel, plus att man ofta, om man ska väl bli avstängd för sån grej, måste man ofta ha en historik också. Men ja, generellt sett den här grundserien så blir det blir 5000 dollar i böter, skulle jag tänka mig att det då blir för Hedman.
Som 50 öre för dig.
Ja, det är såna glasspengar är det faktiskt, den där bötesumman som NHL har satt.
Ja, ja.
Det är ju löjeväckande faktiskt.
Ja, men det blir väldigt intressant att se vad som händer imorgon, onsdag. Då blir det antingen kvitterat, det hade inte Tampa räknat med, eller också så tar de ett rejält grepp om serien och skaffar sig 3-1 övertag för nästa match i Amalie. Vad är din bild? Vad tror du? Det borde de borde ha lärt sig och samla sig till en mer disciplinerad insats i alla fall.
Ja, det hoppas jag verkligen. Och jag tycker ändå att det finns så pass mycket rutin i det här laget från liknande situationer tidigare att de ska kunna klara av det. Alltså jag tycker i samtliga 3 matcher vill jag som lite färre än här påstå att jag tycker att de har varit det bättre laget under största portionen av matcherna. Kanske lite tveksamt
jag var
igår. Ja.
Ja, jag var imponerad av New Jersey under perioder igår när de verkligen körde.
Ja, det var också.
Vassa. Din gamla vän Butlen där, Coleman, är ju bra. Han var med i mycket situationer på slutet.
Ja, det var, ja precis. Alltså, de är som sagt svåra att skaka av sig. Så att och de är mentalt starka, så det krävs verkligen. Så det tycker jag kommer igen i många serier här. Det är inte helt lätt när man har pressen på sig. Liksom. Men de riktigt starka lagen som går och vinner i slutändan, de klarar ju av det naturligtvis. Så det är ju det måste man kunna hantera. Mm. Men det är inte alla lag som gör det.
En liten parentes, Marcus Johansson gjorde ju comeback efter att ha gått med hjärnskakning sen slutet av januari när han åkte på en ful armbåge av Brad Marchand.
Ja, kör som du vill. Det är inte vår starka sida i podden som
av Brad.
Ja, Brad.
Och Han sa efteråt att ja, det var ju fantastiskt kul att vara tillbaka, men att han var lite anfådd och inte hittade benen och så. Men kul att vara tillbaka. Men han pratade också om det där, att det är en fantastisk grupp där alla krigar för varandra och det här kommer vi att fortsätta med och så vidare. Så det är lite fara och färde kanske för Tampa. Jag vill samtidigt säga att jag tycker att vi har klagat mycket på Ryan McDonough här. Jag tyckte han var bra igår när han får spela med Strålman här. Det var något som Tobias Pettersson har påpekat, så han måste dra omkring med Dan Girardi så blir han hemmad McDonough. Men tillsammans med Strålman har han varit ett fint chattnamn på.
Absolut, jag hade faktiskt tänkt att nämna det, men det var du som gjorde det, var bättre, då blir det mycket mer trovärdigt. Men McDonough har faktiskt varit riktigt bra. Det känns som en verklig uppgradering mot tidigare att kunna ha ett backpar med Hedman och ett till med sånt som McDonough och Strålman. Det känns mycket tryggare liksom.
Då är det viktigt som att dra omkring med
han klarar av det faktiskt.
Han är så bra så att det stör inte honom.
Nej,
på samma
det måste
sätt.
Jag verkligen säga att jag har ännu inte sett han inte kunna hantera någon back. Vem han är som backpartner. Jag menar, Jake Dobson kommer upp från AHL förra året och spelar med Hedman och ser ut som någon slags, alltså ser jättebra ut. Sen nu den här säsongen han fått testa och spela i andra backpar, då är det en helt annan back. Då ser han mer ut som en nykomling från AHL liksom. Men med Hedman så växer nästan alla liksom.
Ja men tips då. Jag mitt hjärta slår lite för Devils nu, för jag tycker om har sån, ja, just det här hjärtat tycker jag om. Men om jag ska tippa så tippar jag att Tampa tar ledningen med 3-1.
Jag tycker om, alltså, kvalitetsmässigt och utifrån, inte bara på förhand utan utifrån hur jag har sett ut i den här matchen, så tycker jag att Tampa ska kunna lägga i en växel till och kunna faktiskt ta det här 4-1 i matchen. Men det är, nu jinxar ju, och jag vet ju att det är så här de inte får tänka själva, utan ja, men jag tycker den skillnaden ändå är uppenbar.
Japp. Ja. Andra mötet, andra serien i divisionen är då Boston Bruins Toronto Maple Leafs, där Boston Bruins egentligen såg det ut som de avgjorde serien redan hemma med två mycket övertygande segrar i TD Garden.
Ja,
när de var jävligt imponerande. Men det blev lika där. När de kom till Toronto igår så replikerade Maple Leafs och reducerade till 2-1. Och det vi nyss pratade om, det här med sista bytet, är det någon serie där det verkligen har blivit tydligt, så är det ju där. Ja. Det blev en enorm skillnad för Maple Leafs. Ta sånt som Matthews och Nylander, de var helt borttagna i Boston. Allt det som, hur var det jag uttryckte det i bloggen, allt det som är deras livsluft till vardags i grundserien, det vill säga space, manöverutrymme, tid, oskärpta motståndare som begår misstag och sekvenser där det inte är så fysiskt, allt det försvinner i slutspelet. Och de när Boston kunde sätta de spelare de ville mot dem, så var de ju en non-factor faktiskt.
Ja, den var ytterst bleka faktiskt mot deras egentliga förmåga i de här två första matcherna i TD Garden.
Men de fick mer utrymme då hemma och producerade ett jävligt snyggt mål.
Ja, det får man inte säga. Alltså, klassavslut av Matthews. Som jag ju tokhyllade inför i min preview och ville lyfta fram hans skott. Alltså att han inte riktigt fått tillräckligt mycket cred för. Jag menar, man pratar om Linus och Vetskis skott. Ja, det är en runkig buss han har.
Det var en jävla klasspassning av Nylander.
Ja, det var det också. Där kan man ju onekligen fastna med också.
Men igen, i de där två matcherna i Boston, då var ju Bruins verkligen överlägsna faktiskt.
Ja, det var lite statement så här i början av slutspelet. En markering mot hela NHL tycker jag. Jag tycker det var det mest imponerande vi har sett totalt sett. De två hemmamatcherna för Bruins. Och inte minst från världens bästa hockeykedja.
Ja, alltså, det kan vi slå fast att det är.
Ja.
Med Marchand, Bergeron och inte minst Pasternak då, som i match nummer 2 gjorde 6 poäng. Och blev den yngste någonsin. Han slog ett Gretzky-rekord. Det gör ju ingen.
Nej.
Men han gjorde det i alla fall. Och blev den yngste någonsin att göra 6 poäng i en slutspelsmatch. Nu, i den här eran. Ja. Det är väldigt jävligt imponerande.
Mot ett Toronto som ändå är starka tycker vi liksom. Så det är ju ruggigt starkt. De är alltså 20 poäng gjorde de ju totalt sett på de här två matcherna. 20 poäng av en kedja.
Ja.
Ja, det är faktiskt helt, helt sjukt. Så det är ju den, alltså man kan titta på andra faktorer, men den stora skillnaden mellan lagen är ju just de tre.
Ja, de tre, och när de får svängrum mot Torontos backuppsättning som, let's face it, den är inte tillräckligt bra.
Nej.
De hade verkligen behövt göra en trade för en McDonald's och sånt.
Ja. Nej, men det
underlät de ju att göra, och därför tror jag att de inte kommer att gå vidare från första omgången. De kommer inte att kunna slå Boston i tidig garden i alla fall.
Nej, jag har faktiskt väldigt svårt att se det utifrån vad man sett de här tre första matcherna. Det känns, för jag tycker ändå att Boston gör en bra match i den tredje här uppe i Toronto också. Ja. Alltså det är små marginaler som gör att Toronto vinner den. Och de har lite mer tur. De får en gratisutvisning, puckout, som de gör mål på direkt. Och Fredrik Andersson gör någon superräddning i slutet och lite här och där i matchen faktiskt. Sen släpper in en lite billig mål visserligen också, men...
Ja, men dansken var bra igår. Ja. Dansken var bra igår.
Ja, det var han. Så liksom... Boston var ju närmare att knipa en borta seger än vice versa, så att säga.
Ja, ja, det är en bra poäng. Och... Ja, de är lite skrämmande, Boston. Alltså. De känns som de har... Inte bara att de spelar så... Man får den här känslan att de har den här feelingen som är så svårt att sätta tummen på, men lag som börjar gå bra i slutspelet, Temusellene brukade ju prata om det med min vän Varpo.
Ja.
Han sa alltid till henne att nej, i år har vi inte den här känslan. Han erkände det tidigt. Liksom. Nej, i år har vi inte alls den här feelingen man ska ha. Vi kommer inte att gå långt.
Nej, jag kan tänka mig att det infinner sig snabbt.
Ja, och andra år, till exempel 2007, så han nu är det, känns allt precis som det ska i den här gruppen.
Ja, det är,
och det känns som Boston har lite det. Det är någon slags karisma, något de utstrålar. Det är ju såklart självförtroende, pondus, auktoritet.
Ja, jag tycker det klickar liksom överallt, tycker jag. Och, alltså det här gamla riktiga med klyschor med att man köper sina roller och sådär. Men liksom, alltså en backes i tredje kedjan, så Riley Nash och så här, som har verkligen hittat rätt i den typen av roller. Alltså backes som är gammal lagkapten i Blues och är van att vara en riktig liksom toppspelare. Här, alltså, ja, men är liksom klippt och skuren för den här rollen i Boston, och ja, alltså första scenen som är liksom så otroligt bra, och sen så backsidan överhuvudtaget, alltså det, och så har de en keeper som verkligen kan stänga igen också. Alltså jag tycker det, jag har svårt att hitta några svagheter, även om det inte är toppspelare på alla positioner, så är det väldigt homogent, om man kan uttrycka det så.
Ja, och jag måste applådera Steno Chara också, ja. Som i runt World Cup 2016 tyckte, nu har han slutligen slowed down och nu går det ut för. Det satte han själv stopp för och är nu lika bra som, ja, kanske någonsin. Tillsammans med en back som var han ett år när Chara började.
Ja, precis. McEvoy, alltså, som känns som att han har nästan lika samma NHL-rutin som Chara. Liksom. Utstrålar han när han lirar. Det är en ruggig förstärkning för dem. Alltså. Så de plockade första rundan i 14-15 valet för bara några år sedan. Och att det skulle bli sån utväxling redan nu, det är ju hatten av faktiskt.
Ja. En intressant detalj här är ju att inför serien så alla, vad kommer Marchand att hitta på med? Vad kommer han att ställa till med för skit nu? Och visserligen så, han är väl inblandad i en del situationer med Komarov till exempel. Och igår så... Ja, höll han på att göra sönder Andreas Jonsson.
Ja, just det, som fick kliva av ett tag nu.
Ja, men den som verkligen har ställt till det för någon, för sig själv och sitt lag, det var ju Kadri i första matchen, som blev avstängd tre matcher med all rätt för en otroligt ful tackling på Tommy Wingles.
Ja.
Tommy Wingles var nere på knäna och av sargen och får huvudet inmosat i sargen av den här Kadri. Det var inte bra.
Nej, det var hjärnsläpp alltså. Och det märktes redan när han kom in på isen där. De var ju lite humiliated där liksom. De hade ju stuckit iväg till 4-5-1. Och det, man märkte att Kadri åkte ut på isen med lite uppdrag nästan, i alla fall instinkt själv, att nu ska det tacklas här. Och han såg första bästa, ja, det är ju inte ett läge egentligen. Han är ju super vulnerable där liksom. Och ändå så ska han hoppa in rakt i huvudet när han sitter ner. Det var tre matcher, det är ju hårdare i slutspel, så det kanske var rimligt, men det hade nästan kunnat vara med, tycker jag. Så fult tycker jag att det var. Intentionen, absolut. Liksom.
Absolut, ja. I grundserien tror jag det hade blivit mer också, 5-6.
Ja, alltså även om Wingles var ju på hoppa upp mot Marners huvud dessförinnan, men det här är på helt annan nivå att komma liksom och bara gå för att skada som Kadri gör.
Det finns inga ursäkter för att det är en hämndaktion, snarare tvärtom. Det ska man hålla sig för god för. Ja.
Alltså det var så kan de inte hålla på. Där måste jag lyfta fram, apropå det här med matchup.
Ja, men vänta, jag har mer att säga.
Ja, bra.
Och jag tror att han försvinner är uppenbarligen ett avbräck för Toronto. Mer mentalt kanske än hockeymässigt. För det var någon som berättade om det där, att han är som en storebror åt alla unga killar i Toronto. De ser upp till honom, och hans frånvaro på isen och i omklädningsrummet gör att de känner sig lite mindre trygga kanske. Och det kan få utslag direkt.
Men apropå det så vill jag ändå säga att lite oväntat här så går faktiskt Thomas Plekanec in i hans roll och spelar med Marlow och Marner i deras så kallade shutdown-kedja. För Kadri är ju tänkt att vara deras shutdown-center. Nu fick Plekanec dubbelt så mycket speltid här på hemmaplanen plötsligt, för han var tvungen att axla den rollen. Och spelar faktiskt 0-0. Eller 0-0, det jag menar, Marner och Marlow gjorde ju två mål och Marner var riktigt vass också. Plekanec var kanske inte så inblandad i offensiven, men den kedjan lyckades ju faktiskt nolla Bergeron-kedjan här i den hemmamatchen.
Ja, det var ju anmärkningsvärt att Marlow gör två mål då. Det är ju... Vänta. Jävlar.
Där kom den. Ursäkta. Superprosigt där.
Oj, oj. Jo, det är ju för att de har så mycket ung stjärnglans och talang som man pratar om nya sexiga Toronto. Men det var ju verkligen åldringarna som bärgade den. Så även om nu Matthews gjorde mål, så var det ju Marlow som gjorde två mål. Och verkligen bärgade segern åt dem, den 38-årige gamla surpuppan.
Ja, precis.
Det var väl för såna här matcher de trailade till sådana, eller skrev kontrakt med honom.
Ja, precis. Det var ju många som rynkade på ögonbrynen där när de gav ett treårskontrakt på 6 miljoner dollar per säsong till en 38-åring man är uppe i. Men det var just för att då hade de just...
Du, Jonathan. Man rynkar på näsan och höjer på ögonbrynen.
Ja, du ser, det är helt sanslöst. Alltså, jag kan inte hålla sig här om det uttrycken. Och ändå så försöker jag mig på dem varenda på. Och det är alltid något, det är nytt fel varje gång. Det är inte... Ja. Ja. Nej, men... Men Marlow, det var just för det här, för att de åkte ut där mot Washington året innan, liksom några månader tidigare, och så tänkte nu tar vi in Marlow just för att kunna ha lite mer rutin inför slutspel. Liksom. Så, ja.
Men jag tycker att Boston är mycket bättre, och de kommer, jag tror samma sak där, de kommer att vinna match 4 och sen så avgör de i Boston på nästa match. Det är min känsla.
Det går, tar slut fort här, tror du?
Ja, det tror jag.
Ja, jag tror att det är, jag tycker det är min magkänsla också, måste jag säga. Jag har svårt att säga att det här ska bli en lång serie till slut. Jag tycker Boston är lite för bra.
Det har ju överhuvudtaget varit extremt sjukt på det sättet. Det går, nu slutar inte alla så då, men när de började igår så stod alla fyra matcher 2-0, och det hade kunnat bli 3-0 i fyra matcher till. Ja. Det är redan det i några stycken. Det kan bli den snabbaste första rundan genom tiden.
Ja, det är faktiskt sant. Det är som du säger, det var lite tur på det viset som sagt i natt här. Men ja, det är... Och jag, som sagt, här i just den här scenen så känner jag att det finns stor risk att det kan ta slut snart.
Ja, det finns en annan serie som kan ta slut väldigt fort när vi nu går in på Metropolitan Division, där ettan i Metropolitan, Washington Capitals, ligger under med 2-0 mot Columbus Blue Jackets efter sina två första hemmamatcher. Och det är då det är riktig kris.
Ja, nu är det ju gamla klassiska Washington-rubriker här igen. De kommer ju inte undan dem alltså.
Nej, så länge man håller serven hemma så är det ju, de säger det, ingenting har hänt förrän man har förlorat hemma. Nej. Men Washington har alltså börjat med två hemmaförluster, och det är ju själva fan. Man tänkte att det kan inte hända Washington värre saker i slutspelet än vad som redan har hänt. Men hockeygudarna hade tydligen något ännu värre in store för dem. För att de har åkt ut i första rundan förut. Och de har blivit svepta en gång 2011 av Tampa. Men de har aldrig blivit svepta i första rundan.
Nej.
Så det skulle ju vara det värsta fiaskot av alla hittills. Liksom. Så mycket elände som de har gått igenom till trots.
Ja, verkligen. Alltså. Oddsen är ju inte med dem nu. Alltså, det har hänt. Jag tror det har hänt fem gånger tidigare i slutspel att lag har förlorat sina två första hemmamatcher. Dessutom i övertid då. Och i de fallen har de aldrig lyckats vända på det och vinna liksom. Så att nu måste de göra något historiskt då för att lyckas vända. Och oddsen är verkligen, alltså det är som många har påpekat här, de lyckas hitta nya sätt att åka ut på hela år efter år. Alltså. De målar in sig liksom på med nya färger, höll jag på att säga. I det här hörnet.
Men, ja, det var roligt sagt.
Ja, någon gång ska jag lyckas med något ordspråk i alla fall.
Ja, vad en bra liknelse där. Ja. Ondskan. Men samtidigt så är det, det är samma problem som i alla tider. De saknar förmågan att stänga matcher. Båda de här matcherna mot Columbus hemma har de haft ledningen med 2-0 och 3-1.
Ja.
Och ändå tappade.
Ja, exakt.
Och det är själva särmärket hos det här laget. Att när det blir slutspel så förlorar de totalt förmågan att knyta ihop den där förbannade påsen och gå ut och lägga den i sopnedkastet.
Och sen bara gå hem nöjd och glada liksom.
Ja, det går inte. De kan inte.
Nej, precis. Det finns många.
Det är så konstigt, för de har bytt ut så många. De har haft fem olika coacher sedan det här började. Och samma problem består. Liksom.
Ja, det är samma problem år efter år efter år. Jag vet inte, jag vet inte var man ska börja någonstans egentligen. Vad som är det stora problemet. Men,
Ja, det är ju svårt att inte peka på att några liksom inte... är slutspelsspelare liksom i kåren där.
Nej, alltså jag är ju inte så intresserad av att så här toksåga Ovechkin, alltså liksom.
Inte jag heller, nej, men det är han som är gemensamma nämnaren för alla de här liksom, det är han som har varit med hela tiden och är den som ska se till att det undviks.
Han är ju the face of the franchise och kapten och sådär. Och jag brukar ofta hävda det att han har ju liksom ett ändå ganska okej snitt i slutspel bara sett till sin egen produktion. Jag tror att han av dagens aktiva spelare så har gjort tredje mest mål i slutspel, inte bara.
Ja, han gjorde två
här nu också liksom. Men just när det kommer till exempel overtime där det verkligen gäller att kliva fram. Det kan ju vara när vi har en sån som Justin Williams till exempel som brukar. Mm. Han lyckades för den skulle inte heller Washington då. Men Ovi, han har alltså aldrig avgjort. Jag tror att de har 14 olika målskyttar under hans era i overtime-spel i slutspel Washington alltså. Men Ovi har inget av de målen.
Nej, det är ju anmärkningsvärt. Ja. Det har jag inte tänkt på. Men det är något slags tecken också. På att han inte är gjord för de absolut största ögonblicken.
Nej, precis. Och jag tycker även att det finns några undantag när han är gjort lysande VM-turneringar. Men är liksom i OS och andra VM-tränare har vänt hemma, så han har, det kanske inte är den där riktiga vinnaren, den där riktiga härföranden trots allt, när det verkligen brinner till och det blir tajt och det blir schackspel och det blir kontroverser och det blir matchups och så vidare. Det är något annat än att stå i kontoret i grundserien liksom i omgång 54.
Jo. Ja, det är det. Samtidigt har de ju dumt. Ja, förlåt.
Nej, men jag skulle bara säga också att de här två målen han gjort är ju i powerplay.
Och
det tycker jag också är lite problematiskt för Washington. Visst, jag tycker att de skapar lite då och då i 5-5-spel. De har haft fina perioder där också i den här senaste matchen till exempel. Men de som har gjort 5-5-målen, det är Devonta Smith-Pelly och Jay Beagle. Så liksom det gäller de är bra i powerplay i Washington, men de måste kunna hitta liksom ett bättre spel utöver det också. För i slutspel så räcker det inte bara med powerplay-mål.
Nej.
Under en hel serie.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu har de ju en motståndare också som heter Columbus Blue Jackets, och för deras del är det tvärtom. De har för första gången i klubbens historia ledningen i en slutspelsserie. Det har de aldrig haft.
Det är anmärkningsvärt.
Ja, och nu har de ledning med 2-0 och ska spela två matcher hemma i Nationwide Arena. Och ja, de gör det som ett John Tortorella-lag brukar göra. Det är ju framförallt en lagmaskin. De är fruktansvärt jobbiga och ser ut som att spela mot. Och de har ju, visserligen har de några profiler som Panarin, han gjorde kanske ett av de tre snyggaste målen hittills i slutspelet, avgjorde han ju med i första matchen på övertid där. Det var ett otroligt skott han fick på.
Ja, precis. Och apropå liksom, lite så här stjärnspelare, nu ska jag inte liksom, återigen dra Ovechkin i smutsen här. Men han, alltså, man bytte bort Brandon Saad mot Panarin för att man ville ha en gamebreaker. Liksom. Någon som kan göra skillnad. Ja. På riktigt. Och det där var ju ett klassmål liksom, som kliver fram i precis rätt tillfälle. Men Panarin har ju varit fantastisk i den här serien hittills. Han har gjort fyra, alltså, apropå powerplay, han har varit alla mest framstående där med liksom fyra superassist. Och sen så det målet som han gör. Alltså, han är otroligt bra.
Ja. Ja, det är ju fler. Alltså, i detta kollektiv så är det, alltså, St. Jones och Wrensky har ju varit
de är bra.
Ja. Bobrovski har varit jävligt bra i kassen också. Han är i form.
Ja, där, precis. Han är han som bara inom situationstecken, eller verkligen, det är ju bara vunnit tre slutspelsmatcher av 18 starter, tror jag, inför det här. Han har ju varit kritiserad i slutspel som lite halvchoker då. Men han har ju faktiskt varit fantastiskt bra. Och överglänst då, den som till att börja var Filip Grobauer, som är 83% och som inte höll för trycket som jag trodde. Som vi trodde. Och framförallt, jag tyckte det var rätt att ställa Grobauer från start. Nu är det Holtby som har tagit över här. Och förmodligen kommer göra så även.
Ja, de har direkt ett målvaktsproblem. Så det är ju inte bra.
Nej, det är sällan positivt att det börjar hattas direkt. Även om det är nödvändigt nu. Men...
Nej, visst. Exakt så. Det måste göras. Men det är ett tecken på att något inte är som det ska.
Nej, exakt.
Det är sällan det fungerar. Det är sällan det ger önskat resultat. Några gånger kommer det in någon backup som plötsligt är helt otrolig. Liksom. Men det är sällsynt.
Exakt. Man är nog beroende av en första keeper. Liksom. Oftast.
Ja.
Och jag vill säga till exempel, nu kommer jag lite med statistik här igen, men Bobrovskij räddade ju 55 skott i den här matchen. Det är ju den stora hjälten, kan man säga. Och vi pratar game 2 nu. Jag tror många som lyssnar på det kanske har redan sett game 3, för den är ju bara om några timmar när vi spelar in där. Men alltså,
säg inte så, nu blir jag stressad.
Ja, nu blir jag stressad. Ja, nej, men alltså 58 skott mot 30 tror jag var i den matchen. Det är ganska stor skillnad. Men det säger lite grann om Columbus försvarsspel också. Hur tajta och Tortorella hårda de är där framför Bobrovskij. För att alltså, bara en tredjedel av de 58 skotten kom från slottet. Medan Columbus 30 skott, hälften av dem kom från slottet. Så om man räknar skott från slottet så var det 20-15. Det är ganska jämnt. Medan tittar man på totalt sett den vanliga statistiken så var det ju utklassning i skottmässigt. Mm. Det säger lite grann, tycker jag ändå, om Columbus försvarsspel. Där Tortorella alltid pratar om the play without the puck. Liksom.
Ja, och det blir inte lättare då för Washington att komma till Nationwide Arena. Inte bara för att kanonerna dånar där, utan för då kommer vi tillbaka till det igen. Då får Tortorella, som är en räv i de sammanhangen, sätta in vilka spelare han vill sist. Och det kommer att göra det väldigt svårt för Caps. Det enda som talar för att de ska ta en match i Columbus, och i så fall tror jag den fjärde, är att det kan bli lite darrigt hos Jackets när de ska avgöra och vinna sin första serie någonsin. Men annars så tror jag att Washington är fucked.
ja, det tyvärr är Tadson alltså. Så har man undrar lite grann en slutspelsframgång efter alla år här med som Capital supporter.
Ja, herregud. Jag tycker man ser inte bara Tadson, även om han nu ligger oss varmt om hjärtat, men man ser stackars fansen i betongbunken i Chinatown i Washington. De står där med klentrogna miner efter andra raka förlusten. Det finns ju inga i modern NHL-historia som har lidit lika mycket som dem.
Nej, precis. Och då, jag menar, de vinner sin division i år igen. Det är samma visa och möter ett lag som är sämre placerat i grundserien, och så blir det så här tufft ändå liksom.
Ja, men de brukar ju, första rundan brukar väl fungera. Men som sagt, nu riskerar de att bli sveta i första rundan, har aldrig hänt. Det är ju, jag tror knappt mina ögon, Jonathan.
Ja, jag ska försöka hitta något positivt. Så förra året när de hade sitt absoluta superlag, det som jag kallade för ett av de kanske bästa i lönetagseran, oavsett om de inte vann. Alltså på pappret så var det sånt maximalt stjärnglans i det laget, tycker jag. Och Då låg de väl under mot Pittsburgh, tror jag, med 3-1 i matcher. Men lyckades ändå ta det till 3-3 och 7 avgörande på hemmaplan. Där de chokade upp och förlorade. Liksom.
Men det var andra omgången ändå.
Ja, men då lyckades de ändå äta upp ett 0-2 underläge. Visserligen hade de väl några hemmamatcher också. Men ja. Nej, det ser jag tror på Columbus här också. Även om de har en historia av att skärra med press på sig.
Men, skärra?
Det är nästan så vi går vidare här.
Ja, men du, jag ska gå och hämta en kopp kaffe väldigt snabbt. Kan du inte sjunga något för publiken? De har ju efter det sjungt för lite, var det någon som sa. Ta nu och sjung en sång om Pittsburgh. Jag återkommer.
Oj då. Vi har Pittsburgh som har Sidney Crosby. Han är en sanslös ishockeyspelare. Jag började sjunga någonting om Sidney Crosby där, men det jag la ner snabbt. Men, ja. Jag satte kanske tonen lite grann inför den scenen som vi ska prata om.
Ja. Ja, nu ska vi titta på Battle of Pennsylvania då, mellan Pittsburgh och Philadelphia.
Ja.
Det har varit en rätt så underlig serie. Det började ju med total förnedring av Flyers i första matchen när Pittsburgh vann med 7-0.
Ja, det har varit verkligen en konstig serie det här.
Ja, och då trodde man att nu är Flyers helt, helt knäckta och förstörda. Det här kommer att gå fort. Och då kommer exakt samma lag med samma målvakt ut och replikerar med en 5-1-seger i PPG Paints. Det var ju ett väldigt imponerande, tyckte jag. Ja. Det hade man inte alls räknat med, men de skärpte till sig. Då trodde man å andra sidan att nu när serien vände till Wells Fargo i Philly, då, nu har de något att bygga på, nu kan de utmana Pittsburgh. Då gick det åt helvete igen. Då var det istället Pittsburgh som vann med 5-1.
Ja.
Då var jag på plats och det var en jävla fantastisk upplevelse i Wells Fargo. Vilket tryck i en period. Ja. Sen tog det slut. Och det, ja, jag vet inte. Det svänger i den serien.
Ja, det får man ju säga. Jag tycker det är ologiskt på många sätt. För att till exempel som du säger i den här matchen som du var på. Liksom, alltså, det är ju en imponerande första period av Philly.
Ja.
De dominerar ju den, klart. Och ja. Skulle kunna få in lite mål där, tycker man. Liksom. Det kunde ha blivit en helt annan match. Men de får inte det. Och så blir det en sån här ny 5-1-torsk. Och Brian Elliott är Brian Elliott igen efter att ha varit liksom, var det kanske hjälten i den andra matchen. Där Philly faktiskt bara sköt 20 skott och ändå vinner med 5-1. Så det är, liksom, det är svårt att få till logiken här, tycker jag, när man, i sina resonemang.
Ja, när man fick lära sig där i Game 5, eller i Game 3, är att det finns två absoluta sanningar när man går upp mot Pittsburgh. Man måste sätta sina chanser när man har så många som Flyers hade i första perioden. I början av första och slutet av första. Man hade fantastiska chanser.
Ja.
Då måste man sätta. Det är bara så. Och man får inte ta utvisningar.
Nej. Inte mot det här Pittsburgh-laget som vi har varit inne på. De har alltså det bästa powerplay nästan någonsin i NHL. Alltså statistiskt sett är det knappt något lag. Det är typ Calgary på 80-talet som har kommit upp i samma siffra.
Ja, men vad ska de göra? De rullar ut Letang, Crosby, Kessel, Malkin och Hörnqvist.
Ja. Då är det mål. Det går inte.
Ja, det är mål. Nu är du tydligen Hörnqvist skadad och kan inte spela imorgon.
Nej, precis. Han har fått någon som när vi har sett det här så vet vi inte riktigt var det kommer ifrån. Det är en upper body som är lite suspekt. Men han kommer inte spela då.
Och inte Letang heller.
Nej, det är
så det förändrar kanske bilden lite grann. Men
jag kan säga det till exempel bara för det här är en liten sample size som jag brukar prata om, men när de fyratalet matcher var som Hörnqvist missade i vintras, då vi pratade om 26% i powerplay med honom. De matcherna var borta, då var de bara 12%. Ja. Mm. Så det var bara på några fyra matcher visserligen, men Hörnqvist är inte helt oäven i den där. Han är ju viktig framför kassen där.
Ja. Ja, det är ett klart avbräck för dem. Men samtidigt, ja. Den här första matchen var ju fruktansvärt imponerande. Då var det som att Penguins, efter en grundserie som har varit sådär halvintressant för dem, tryckte till liksom. Och nu jävlar. Ja. Och Malkin och Crosby spelade helt otroligt i hockey. Liksom. Och när de gör det och är på det humöret, då är det ju bara morsning och goodbye för alla andra.
Ja, precis. För oavsett om det är Philadelphia jag möter eller vilket den lag vi sitter här, vilken serie vi skulle prata om med Pittsburgh som ena part, så är det ju de två framförallt som är liksom den stora grejen som tippar över till Pittsburghs fördel liksom. Ja. Som är så svårt att komma åt och komma runt, och framförallt nu på senare år när Mike Sullivan verkligen har tutat i hela laget för att inte bry sig om andra saker som kan störa dem, utan när de får vara sig själva och verkligen fullt motiverade, som de verkligen var i första matchen och bara gick ut och också signalerade ett riktigt Boston-statement där nästan. Då, alltså hattrick av Crosby och sen en lysande insats av Malkin också.
Ja, och just det där du säger med att för de åren, de här konstiga serierna som var mellan de här två lagen, så lyckades Flyers och deras fans inte minst komma under skinnet på Crosby så att han kom ur balans. I den här tredje matchen jag var på, det var ett sånt hat mot Crosby så att det liksom, redan under värmningen så ekade hela hallen Crosby sucks och sånt. Liksom. Och de hade lagt bilder på Crosby i pissoaren.
Ja, precis, jag såg också. I pissoarerna så var det Crosby-bilder som man fick pissa ner helt enkelt.
Ja. Och han brydde sig inte det minsta. Liksom. Förr så blev han störd. Nu bara stänger han ut allt sånt där larm. Och som sagt, gjorde en ny kanonmatch. Ett mål, tre assist var det väl.
Ja, och en liten utmanare till Claude Giroux's The Shift.
Ja.
När han förnedrade Crosby där för den matchen vi pratade om förr i tiden då, när han blev söndertacklad och Giroux sen gjorde mål i samma byte. Nu var det ju tvärtom. Nu var det Giroux som vinner tekningen framåt, så att Giroux inte alls var med på. Och sen så störtar han fram, slår en briljant backhand flip-passning snett bakåt till Brian Dumoulin som sätter 4-0, innebar det 5 sekunder efter att de har gjort 3-0. Så det var ju verkligen, då känns som att Crosby, han är McDavid får passa sig. Det finns en annan väldigt skicklig spelare i den här världen också som titulerar sig som bäst fortfarande.
Ja, och McDavid har inte gått igenom såna här saker än och blivit såna stålbad som var hatad av 19 000 i Philadelphia.
Nej, det är bland det värsta man kan uppleva nästan kanske.
Prestera i den miljön. Samtidigt, Flyers är ju så konstiga liksom. Nej, vänta nu ska vi säga en sak till. Du sa ju Brian Elliott där har varit skakig till och från. Det har ju däremot inte Matt Murray. Att anledningen till att Flyers inte gjorde några mål där under sin fina press i början var ju att Matt Murray igen liksom, efter en högst medioker grundserie går in och är slutspels Matt Murray igen.
Ja, nu totalt är det den där Matt Murray som har vunnit 2 Stanley Cups liksom.
Totalt iskall liksom. Vilket unikum.
Ja, det får man nästan titulera honom som. Jag tycker han var ruskigt bra i första matchen också. När Flyers inte var oävna. Det blir ju liksom 7-1. Men det är inte en 7-0 till mig. Det är inte en 7-0 match chansmässigt. Jag menar, Flyers skapar ju mycket chanser då också. Men det är Matt Murray som utklassar Brian Elliott i mållagsmatchen. De är inte ens jämförbara i den här serien. Totalt sett. Även om Elliott då hade sin game 2. Men nej, Matt Murray är... Ja, han är bra.
Ja, och resten av Flyers är konstiga liksom. Man får ingen grepp om vad de kommer att göra för matcher. De kan vara hur bra som helst och sen kan de vara liksom inte alls bra och mentalt svänger det hit och dit också. Så när de hamnar underläge där i första hemmamatchen, då är det som att nej, det går inte. De har inget av det där som Devils visade igår.
Nej, precis. Nej, verkligen inte. Där är det stor skillnad på de två lagen när det kommer till den mentaliteten liksom. Sen de känns inte färdiga, Flyers alltså. Och det kanske inte ska vara heller, men de har mycket som är otroligt bra. Som man älskar att titta på dem för att man älskar ju Provorov, Ghost Despair och Chiru, Vorasek, liksom, Konechny, Patrick och så vidare. Men sen har de ju en coach då som inte riktigt vet hur han ska använda laget alla gånger.
Nej.
Det är bara att konstatera. Jag tyckte det var lite kul en sak som Björn Ottosson här som jobbar med tv på redaktionen sa, apropå Hackstall, att när de släpper in mål, visst det är inte nödvändigtvis så att en tränare ska bli sur och reagera och börja veva och ha sig i båset, men varje gång så när Hackstall filmas då ser det ut som att han står fastfryst med död blick och liksom tittar någonstans. Det ser inte ut som att han tittar på matchen överhuvudtaget. Han står där helt, han är helt borta känns som.
Ottosson, det är inte han som håller på jersey.
Det gör det precis. Det är Ottosson som håller på New Jersey, vet jag. Ja, det är lite infekterat med oss just nu egentligen. Men...
Och du som höll på att köpa en present åt honom när vi var i The Rock. The Rock!
The Rock skulle jag ju köpa en någonting åt honom, men jag gjorde ju inte det.
Nej, det var bra det.
Ja, det kanske var bra.
Ja, Och sen en annan konstig sak är ju faktiskt att, att Flyers mycket okaraktäristiskt tycker jag har tagit några av de här smällarna rakt över kinden utan att reagera särskilt mycket rent aggressivt och fysiskt liksom. För något år sedan hade det 7-0 borta mot, det hade blivit totalt kaos i slutet av matchen. Ja, ja. Men det har man sett väldigt lite av tycker
jag.
Var
det Wayne Simmons i den här matchen till exempel?
Det är, och tydligen har ju Godas då sparat sina värsta tacklingar till träningarna. För idag så sänkte han ju tydligen Couturier så han har gått av. Och ingen vet hur illa det är med honom.
Ja, det är ju det sämsta tänkbara.
Ja, om han är borta då är det morsning och goodbye. Då är det Eriksgata till nästa omgång för Pittsburgh. Det tror jag att det är ändå nu.
Ja, det tror jag också. Det ena laget är bättre.
Och det blir 4-1 i den serien. Tror jag. Jag ska inte låta sig tvärsäker som sommar jag gör. För det förbryllar mig alltid när sommar jag vet hur det kommer att gå efter bara några få matcher.
Nej, det vet man inte. Det kan vi skriva under på utifrån våra tips.
Men jag tror att pingvinerna är för starka för Flyers i det här läget. Flyers har en fin framtid dock. Om de får fram någon målvakt också.
Ja, precis. Målvakt, bredd på backsidan, en ny tränare. Och ja, lite mer utveckling på hela laget i stort. De har ju ett ungt, spännande lag. Så alltså kommer de absolut kunna bli contenders på allvar. Liksom.
Ja, de har Oskar Lindblom. Nu som jag har förstått så blir han petad i nästa match. Han har ju haft svårt att hävda sig i de här matcherna. Och det är inte så konstigt. Det är första gången han är i ett Stanley Cup-slutspel. För de flesta tar det tid att lära sig det som händer nu på isarna. Liksom. Det är något helt annat än de någonsin har varit med om.
Ja, nej, det är den där storebrorsan och så vidare.
Ja. Ja. Nu flyttar vi till västra konferensen och börjar på vårt traditionsenliga sätt i Central.
Ja.
Där President's Trophy-vinnarna går upp mot Colorado. Och det blir ingen jättelätt resa för dem, har vi redan kunnat konstatera. De vann visserligen de två första hemmamatcherna programenligt. Men ja, det var inte precis lätt. Colorado gjorde två jävligt bra matcher i Bridgestone tycker jag.
Ja.
Och inte helt oväntat så slog de till med en seger första matchen i Pepsi Center igår kväll.
Ja, när de rycker ifrån till 3-0 och verkligen...
4-0 till och med.
Ja, 4-0. Det var 3-0 första programmet, så det blev 4-0 till och med. Ja, det var alltså, de har ruggit. Jag tycker ändå, jag menar, de har gjort liksom första målet direkt i alla tre matcher.
Ja.
på liksom typ första skottet. Och jag tycker det signalerar lite grann att det är en viss inställningsfråga här som skiljer lagen åt när de sitter i omklädningsrummet inför matchen och ska gå ut. Alltså Colorado har en ruggig känsla av att de liksom inte har något förlora och bara ska gå ut och ösa mot det här laget. De vill visa Nashville liksom att vi är ävs och vi tänker göra som ni gjorde förra året. Medan Nashville tänker att det är Colorado, det var ju bästa tänkbara motstånd här. De ska vi stöka undan och sen får vi se. Spara lite batterier till Jets-serien här som väntar.
Ja, så säger de ju inte, men det känns som att den känslan finns kanske i bakhuvudet på dem.
Ja.
För att Colorado har ju mer energi och mer liksom, aggressivitet. Och som du säger, de kommer ut med en jävla pusher och liksom... Faktiskt, vi tänker inte ha någon respekt för er.
Ja, de skiter. De har ingen respekt överhuvudtaget.
Alltså, nej.
Jag kollar i lokalmedia här till exempel vad de skriver. En beatwriter som har skrivit en krönika som skriver konsekvent genom hela texten så skriver han Colorado mot, eller Colorado Avalanche mot Nashville Pretenders.
Oj.
Ja.
Och, vem är det? Dater?
Nej, inte Dater. Vet han, Kissla eller något sånt där.
Jaha.
Ja. Men och liksom de skrek något i stil med no Stanley Cups, no Stanley Cups, no Stanley Cups liksom i Pepsi Center. Apropå att
det sa vi från början, Nashville befinner sig i en helt annan situation. I fjol var det de som var Colorado och kom och jävlades med favoriterna i Chicago på ett fruktansvärt sätt. Nu har de press på sig och de måste leverera. Och att Arvidsson sa efter, när jag pratade med honom efter andra matchen, att, för man sa ju att Colorado är bra. Så, ja, men det är vi som gör dem bra också. De får alldeles för mycket utrymme och vi är inte tillräckligt skärpta i alla lägen och så. Så kanske det är.
Ja.
Så att egentligen är ju Nashville ett bättre lag på pappret.
Ja, visst, det är ingen snack. Nej. Men
det har inte gått... Pekarina har inte haft någon jätterolig serie. Han började två hemmamatcherna och släppa in de där puckarna lite enkelt. Sen var han i och för sig jävligt bra. Men igår blev han ju utjagad efter de där fyra målen.
precis. Det tog slut redan efter halva matchen ungefär. Så att, ja. Nej, det finns... alltså, de har jobbat sig in i alla tre matcher vill jag påstå. Det har ju varit... Jag menar, Nashville har ju haft långa perioder när de har varit bättre. Och vunnit rättvist till slut sina hemmamatcher. Men...
Får de bara ledningen i en match så tror jag att man håller de ledningen. Men de får ju inte det.
Nej, de måste komma ut och försöka matcha Colorados intensitet. Alltså, för det har de inte varit i närheten av. Och då blir det den här uppförsbacken i varje match. Som både är jobbig fysiskt och mentalt. Liksom.
Ja, de är ju bra på att komma tillbaka från underläge. Men som sagt, det sliter ju mentalt framförallt förmodligen.
Då blir det ju mycket jobbigare än vad det ska behöva vara. Liksom.
Ja, jag pratade med Landeskog igår också efter segern där och det var något i hans sätt att prata som också gjorde att jag kände att de här kommer att ge Nashville mer problem. Han sa att de kände att de fick blodad tand efter matcherna i Nashville fast de åkte på två raka förluster. De kände att vi kan stå upp mot dem, vi kan till och med föra spelet på bortaplan. Vi känner att vi är långt ifrån klara alltså.
Han har ju varit ruggigt bra. Alltså, visst, McKinnon är ju liksom MVP även i slutspelet. Men Landeskog inte långt efter. Alltså. Han har varit i den här matchen igår tyckte han var suverän.
Ja, vilken krig. Han är ju en riktig slutspelsplayer.
Precis, han är en sån som lyfter sig. Det märker man ju.
Han hade en fight med Filip också. De hamnar i slagsmål.
Ja, apropå respekt och sådär. De skiter att det är Filip som står där.
Filip för övrigt, första matchen, två mål. Och det sista var ju så snyggt. Så det är kanske snyggast hela slutspelet.
Ja, det var därför du omnämnde Panarin som topp tre bara, för det finns ju
Ja, det är han och Panarin och Malkins i första matchen också. Och så Forsberg får tag i pucken i egen zon och åker rakt över isen och gör en fint mellan benen, snurrar upp Girard. Girard utan i det här fallet.
Betydligt en bättre back än han med i.
Ja, och stängde in den. Det var ju fantastiskt snyggt. Och man såg ögonen på honom efteråt. Såg ni?
Ja, exakt. Det var lite Showtime Kane där som Forsberg tog efter. Ja. Och apropå snygga mål så var det ju även lite av ett klassmål. Eller ett signature Arby-mål som han gjorde i andra matchen. När han åkte med full fart som bara han kan göra nästan när han... får för sig någonting och sprätter in en slag, klappar till ett slagskott rakt in i bortre. Liksom.
Ja. Mycket avgörs imorgon, eller hur? I game 4. Om Colorado kvitterar, då är det en jävligt öppen serie.
Ja,
om Nashville tar ledningen med 3-1, då får Avalanche svårt. Ja. Och jag törs fan inte se om hur det kommer att gå.
Nej, jag tycker nästan vi avstår från det. Alltså. jag håller med om det resonemanget att jag tror ballongen pyser ut lite grann om Nashville skulle ta knippa en match där. Men det är 2-2. Då är det helt öppet igen.
Frågan är vad som händer med Nashville.
Ja precis. Ja. Vad händer med Nashville om det blir 2-2? Då är det press på dem. Då ska de åka hem igen till liksom Bridgestone. Och måste vinna. Annars åker de tillbaka till Colorado och ha kniv mot strupen. Då är det ju kört nästan.
Ingen gång i fjol förlorade de två slutspelsmatcher i rad.
Nej.
Och stod aldrig för några Game 7. Det var fyra matcher mot
Chicago.
Sex mot St. Louis, sex mot Anaheim, sex mot Pittsburgh. Då förlorade de då i och för sig sista. Men
ja. De testas nu direkt Nashville. Det trodde vi inte. Men Colorado har gjort det är imponerande. Riktigt imponerande.
Om nu Nashville tar sig vidare då, så tror jag i och för sig att det inte alls är till nackdel för dem att de har testats i första gången. Det tror jag kan vara bra om det inte blir för många matcher.
Ja. Nej, precis. Det kan ju vara den här veckaklockan liksom, som signalerar att alla är vakna och igång när det verkligen gäller. För nu har de känt på vad som kan hända annars.
Yes. Ja. Sen har vi Winnipeg Minnesota då. Winnipeg Jets Minnesota Wild. Och där var det också två så här matcher först uppe i Winnipeg när det kändes som de tog enormt kommando över serien och var ganska överlägsna mot Minnesota. Men när de kom till exit i St. Paul, då gjorde Minnesota ett statement. Till och med när jag pratade med Jonas Brodin efteråt så använde han uttrycket statement. Eller var jag som använde det, men han sa att jag hade ett statement.
Ja. Ja, absolut. Ja, men om man börjar där från början så var det nästan lite Boston-imponerande också. Alltså man skulle kunna lyfta fram Jets som de två första hemmamatchernas häftigaste lag att se. Visst, det var inga utklassningar de bjöd på. Minnesota lyckades ju, tack vare Devin Dubnyk vill jag säga, hålla sig kvar något sånär i båda matcherna. Men alltså, vad var det, 84-37 i skotten någonting på två matcher. Enormt, det kändes ibland som att det var spel mot ett mål.
Ja.
Och Winnipeg inför sitt whiteout, en riktigt häftig syn att få se igen.
Ja, verkligen.
Det var skräckenjagande alltså. Det kändes som att det kan bli lite feeling i det där jetslaget utifrån hur det såg ut då. Alltså,
absolut. Och de har lite samma som vi har sagt om några andra lag här. Det känns som ett jävligt solitt kollektiv, men också med individuella spetsar som skär hår i motståndarna i form av liner då, framförallt, som har visat,
presenterat sig.
Ja, slutspel är ingen märkvärdigt för honom.
Nej.
Men även Shifley och Wheeler. Och för inte tala om Dustin Byfuglien som har
proppat varenda Minnesota-spelare hittills, känns som.
I match nummer två så var han ju helt otrolig vad han flög omkring och bara smällde på.
Ja visst, det var Mikko Koivu hit och det var Joel Eriksson Ek dit och så vidare.
Ja, de flyger som vantar.
Ja, det var ju sådana här, alltså, sån här tv-spelstackningar som inte är overkliga i realiteten, tycker man. Liksom, när spelare flyger som de väger ingenting. Nej, det var klassskillnad där uppe.
Ja.
Både i speed, men grejen och tyngd.
Ja.
Speed, tyngd och skill var det klassskillnad.
Men det var ju så, när de kom till Minnesota då, så var Minnesota jävligt bra också.
Ja.
Det är två bra hemmalag där.
Nej, det är ettan och tvåan i hemmaligan, tror jag. I grundserien.
Ja. De var mycket bättre än vad jag trodde. Liksom. Jag trodde att de var tillplattade efter de där två matcherna. Och sårade. Liksom. Och de har inte Ryan Suter, men... Men ja, som Bacon sa, det var ett litet statement från deras sida. De var jävligt trötta på att förlora och de var trötta på att spela dåligt. De tyckte att de var värdelösa i game 2.
Ja.
Och alla klev fram som måste kliva fram. Stahl, Parise,
ja.
Och inte minst Jonas själv som får ta så stort ansvar i Suters frånvaro.
Jag tycker, alltså nu sa Paris, det måste jag säga, att jag tycker ändå att han har varit het här under våren. Han har fått mycket skit för att vara slut, liksom, att han är på väg att bli nya Danny Heatley typ. Men han har ju faktiskt gjort mycket mål här, alltså sen kanske början av mars och framåt så har han varit nästan gamla Paris. Inte så, nu ska jag inte ta i, men han är bra igen. Och det visar han i den här Game 3, tycker jag.
Ja. Ja, sen är det roligt med Minnesota att de också bygger den här vi mot världen-känslan. Jag visade igår, det stod på Marcus Johanssons tröja där, New Jersey Devils versus everybody else.
Ja.
Nej, versus everybody. Så stod
det. Bara så.
Och det är tydligen ett motto de har tagit fram här under våren som de sliter efter Devils. Och det är lite samma med Minnesota. Jag såg Boudreau gick ut. Det var någon som hade ställt honom frågan om omvärlden inte liksom har riktigt koll på hur bra Dubnyk är.
Nej.
Och Boudreau skrockade och sa de har ingen koll på oss överhuvudtaget. Det är en mur runt Minnesota och ingen utanför den muren vet vad vi är för någonting.
Okej. Okay. Ja. Nej, men alltså Dubnyk har ju varit fantastisk också. Jag tycker han har varit deras kanske bästa spelare alla tre matcher. Även den här hemmamatchen när de vinner med 6-2. Då gör de ju verkligen... Det största statement kommer ju andra perioden när de gör fyra mål och sticker iväg till 6-2.
Ja.
Och de faktiskt svarar med lite samma mynt. Det är många som presterar i laget då. Och de spelar med tyngd. De smäller ju på jetspelarna ordentligt. Men de har också speeden, kommer i våg efter våg i kontringsspelet. Där var det faktiskt Minnesota som jag plötsligt ställde jets på hällan lite grann. De var inte beredda på att Wild hade det där i sig i ett ganska hyfsat drag i exit också, vill jag säga.
Ja, de har en fantastisk publik där, men en törstande, hungrig publik som inte har fått de framgångar som de har räknat med, men och kräver.
Det är ju USA:s hockeystat Minnesota liksom.
Ja, det är det.
Att det är, de vet vad det här handlar om.
Så får vi se vad det betyder då att Winnipeg på vägen dit fick lite krångel. För det var snöstorm i Minnesota så när de skulle flyga dagen före som man alltid gör i NHL och framförallt i slutspelet. Så fick de lov att landa i Duluth i norra Minnesota, för att det gick inte att landa, och efter att vänta den några timmar fick de flyga hem igen, och sen kom de till Minneapolis först på matchdag. Och det kanske låter odramatiskt för svenskar som liksom, där lagen kommer lufsande i buss en timme före uppvärmning. men det stör ju i rutinerna. Man har vant sig vid att ha ett visst sätt att ladda. Jag vet inte hur mycket det betyder, men, och det får vi kanske svar på i kväll då, i match nummer 4, som blir extremt intressant. Jag tror så här om den. Om Winnipeg vinner, så är det som i de andra serierna vi har pratat om, då har de det här. Men blir det 2-2, då tror jag den här serien går till 7 matcher.
Ja, det kanske tror jag.
Den kanske är den enda som gör det.
Ja, alltså för jag tror. Nej, men alltså nej, men jag tror att en annan sak som är lite, vi får se om Tyler Myers kan spela, det verkar ju nästan inte så, och då tycker jag att de börjar få lite avbräck här på backsidan. Tobias Enström har ju inte spelat någonting hittills. Nej. Och inte heller Dmitry Kulikov, men det är ändå 3 riktigt etablerade backar, och så får de förlita sig på, utöver sina tunga pjäser de har kvar, men det är Ben Chiarot som får större roll, och det är Joe Morrow, och det är Tucker Poolman liksom. Det är inte 5+. Så att där öppnade sig en liten svaghet också, tycker jag. När de börjar få lite avbräck på backsidan, eventuellt. Så att, jag tycker nog att Jets, jag vill slå fast för mitt gamla statement där, att Jets, trots att det då blev 6-2 till slut, så tycker jag att Jets känns närmare en borta seger än vice versa. Jag tror inte att Minnesota har chans på bortaplan.
Nej, vi får se. Jag är inte lika säker som du på det här. Jag tyckte att saker och ting förändrades efter tredje matchen. Ja. Och det blir jävligt intressant att se ikväll.
Ja, jag håller med om det. Det är en rolig match att följa. Jag har sett mycket av, nästan allt av den här faktiskt.
Ja, det har inte jag. Men jag tycker att det blir intressant i alla fall.
Då
hamnar vi slutligen i Pacific då.
Ja.
Där södra Kalifornien inte har det så kul.
Nej, det går ju uselt för dessa två lag.
Ja, och det börjar med den stora skrällen då, som Vegas står för igen. Ja. Det räckte inte med att de skrällde sig igenom hela grundserien och vann Pacific. Nu har de fucking 3-0 mot Los Angeles Kings också.
Boom!
Det är ju helt förstummande. Förstummande är vad
förstummande. Nu kom dalmålet fram där igen. Ja. Du hade det lite grann i förra podden också, tänkte jag på, när du skulle förklara att de har bra första kedja i Boston. Den är mördande. Ja. Ibland kommer fram.
Ja, nu sitter ju ditt dalmål äntligen. Ja. Nu fick du äntligen höra
det. Revansch. Ja.
Publiken. Ja, förstummande.
Jag kan ju lite grann. Ja.
Ja, det är förstummande.
Förstummande. Ja. Ja. Ja, men jag håller med om det. Alltså,
ja.
Det var svårt att gå vidare här nu. Men,
ja, det blir svårt. Men ja, det har visat sig att de är extremt svåra att spela mot i slutspel också. Ja. I alla fall för Kings. De har väldigt problem med deras speed och deras liksom, lagspel. Där pratar vi verkligen om lagspel hos Vegas.
Ja, visst. Ja, ja, det är återigen alltså det var lite som jag vill påstå att jag förutsåg inför den här serien. För jag tippade ju Vegas.
Ja, du gjorde ju faktiskt det. Du kanske den enda.
Ja, men jag tyckte, det finns flera faktorer till det. Men jag tyckte ändå att det är så pass viktigt med speed idag. Visst, man måste ha tyngd och man måste ha erfarenhet också. Och skill naturligtvis. Och topparna i Kings är man ju väldigt fascinerad av, med Kopitar och Doughty och Quick i kassen och Carter och sådär, som har enorm erfarenhet och som har fina säsonger bakom sig. Men, alltså, bredden är ju klassskillnad på, vill jag säga. Och sen är det ju så här, man måste ju sluta underskatta liksom Carlson och Marcisot och Riley och Neil, som har skjutit typ lika många skott som halva Kings liksom.
Ja.
Så att de är bra, Vegas.
De är det, och de har en väldigt bra målvakt. Fleury är ju spelar på toppen av sin förmåga. När han har varit som bäst i Pittsburgh, så är han nu också.
Ja, han är nästan lite så här, konkurrerar i den väldigt tidiga Conn Smythe-diskussionen.
Ja. Ja. Ja, absolut. Och det har ju Jonathan Quick också jävligt bra.
Ja, exakt. Det är han som har räddat Kings, så att det har varit jämnt i alla matcher.
Ja, precis. Det har ju varit, det är väl tycker jag, lite oväntat då. Det har ju varit den målsnåraste serien och minst marginaler i siffrorna. Ja. Men å andra sidan, när Vegas vann andra matchen på övertid, så var de ju dominerade så fruktansvärt på övertid, så att man undrar om Kings någonsin skulle skjuta ett skott överhuvudtaget.
Nej, exakt. Vad dröjde det? Många minuter dröjde egentligen innan de kom upp i 30 skott totalt i matchen, trots att det var så double OT liksom.
Ja.
Väldigt uddlösa.
Ja. Men igen, William Karlsson säger, när man frågar honom, ja, det var ingen som trodde på det nu heller. Nej, så det är perfekt. Vi var underdogs i grundserien, vi är underdogs nu, vi älskar det. Fortsätt så, tro inte på oss.
Precis.
De spinner fortfarande på det där liksom misfits-temat.
Ja, och det funkar ju utmärkt.
Och de frustrerar ju Kings något fruktansvärt. Dowdy som vart avstängd och missade game 2 då, ett fruktansvärt avbräck för Kings.
Ja.
Men man ser på dem, de hatar ju det här. Liksom. De vill inte bli tilltvårade av Vegas.
Nej, det är ju precis. Och John Stevens, som, alltså, han är riktigt frustrerad nu. Visst, jag tyckte det var en ful grej som Howla gjorde med när han sätter upp klubban rakt upp i koppet. Det skulle kunna vara avstängningssport. Det kanske kommer någon dom till och med här när vi pratar.
Nej, det är för sent.
Det kommer ingen. Men alltså, det är ändå liksom...
Han stod och gnällde på
presskonferensen. Ja, gnällde. Alltså. Det är bullshit och fucking... Ja. Så här, liksom.
Och då vet man att då är man illa ute.
Ja, precis. Det är liksom inte fokus på vad Kings måste förbättra, utan det är liksom fucking refs. Liksom.
Ja. Ja, precis. Och det sa du tidigare. Det är en gammal käpphäst för mig. Men det lärde jag mig rätt tidigt här. Så fort tränare och spelare sitter och gnäller, liksom, då är de rökta.
Ja, då, exakt. Det är inget medel för framgång. Tvärtom. Ja.
Samtidigt vill jag säga, vad gäller Dauris frånvaro där, jag skrev flera gånger om det, att Oscar Fantenberg, som vi faktiskt fick på sig gå in och var Drew Doughty nästan, ja, gjorde det fruktansvärt bra. Alltså det kändes som matchen när han blev NHL-spelare på riktigt. Han spelade enormt många minuter och han gjorde det riktigt, riktigt bra.
Ja.
Så props till Fantenberg.
Ja, det får man säga. För att, precis, alltså, han går från att vara healthy scratch och liksom inte påtänkt vissa kvällar till att alltså nu var liksom första backpar.
Ja.
Och verkligen alltså han har knappt gjort bort sig på hela serien. Han har varit tvärtom. Han har varit ett riktigt utropstecken. Och som du säger, nu känns han ju som att nästa år, då är han ju topp 4 back nästan i laget. Liksom.
Ja.
Alltså, han är en enorm statusskillnad nu efter vad han har presterat bara på de här få matcherna, känns det som. Trots att han alltså ligger under med 0-3.
Ja, applåd till honom.
Ja.
En annan viktig detalj i alltihopa tycker jag är att, som Wild Bill också påpekade, att de dras inte in i det som Kings försöker få dem att göra. Det blev ju väldigt tydligt i tredje matchen, den kanske grisigaste hittills i hela slutspelet.
Ja.
Det var riktigt nasty på isen. De pratar hela tiden Vegas om att vi ska inte dras in i det där efter avblåsningen, mellan avblåsningarna liksom.
Ja.
Att tjafs och bråk och sånt, utan de bara spelar hockey i mål och flinar åt Dowdy och så får det vara bra.
Ja, det är otroligt viktigt, känner jag också ur mitt gamla Tampa-perspektiv. Alltså uttaget, det där måste man hålla sig ifrån. Det är klassiskt grej som liksom lag som måste jobba in sig i en serie igen, börja syssla med för att det ska hända någonting.
Ja,
det är otroligt viktigt för laget i överläge att inte gå i den fällan. Det är ganska lätt att ändå försöka hålla sig kall. Liksom.
Ja. Men du, låt mig fråga det här då, Jonathan Ekeliv.
Ja.
För några år sedan låg Los Angeles under med 3-0 mot San Jose och lyckades vända. Och det har ju Golden Knights också påpekat. Vi är medvetna om det. Vi tror ingenting är klart än. Vi vet vad som hände mot Sharks. Så då är frågan, kan de göra det igen? Kan Kings göra det på nytt?
De kan kanske knipa någon match och göra lite spännande i 4-2 till slut, man vet aldrig, men nej, jag tycker, det är som jag påpekar också i preview där, att det är ett annat Kings-lag idag. De har fantastiska säsonger från sina viktigaste spelare, men utöver det så är det inte jämförbart truppmässigt med 2012 och 2014.
Det är
betydligt sämre Kings-upplaga som inte räcker till, uppenbart. Nej.
De har Dowdy och de har Kopitar och de har Jeff Carter, men sådana här Clifford och Pearson, de hänger verkligen inte med när Vegas drar upp farten.
Nej, precis. Och Tobias Rieder som visserligen är snabb och som var väl ett okej tillskott från Arizona här inför slutspelet. Liksom, han har spelat 50 minuter och gjort 74 skott. Det räcker inte. Det är så många i det här laget som inte kommer till.
Nej.
Och då går det inte, för det är tvärtom i Vegas. De har bred arsenal av bidragande spelare.
Ja, men vi fortsätter såklart att inte tro att de kan svepa.
Nej, återigen så är vi lite sådär. Ja,
ja, det går inte. Och sen när det blir nästa runda mot San Jose kommer vi inte tro på dem då heller, såklart. För att där, för att nu komma in på den serien,
ja,
så lär det ju bli San Jose som går vidare till nästa omgång. De har också 3-0 på ett Southern California-lag. Och det California-laget, Anaheim, de har ju varit slutspelet stora flopp om du frågar mig.
Ja, det tycker jag definitivt. Alltså visst, Kings, ja, men alltså Anaheim, det har varit, de har ju ändå ett lag som
ja, Kings har ett sämre lag på pappret, ja, men har ändå varit med i matcherna mot Vegas. Anaheim har ju skit i en stor lök mot San Jose.
Ja, det var det korrekt uttryck alltså.
Ja.
Nej, de har ju varit underpresterat grovt. Alltså det här, ja, Anaheim, det är inte acceptabelt vad de har presterat.
Nej, jag håller helt med. Men å andra sidan är det något som bekräftas som vi har sett hela grundserien. Det har varit så här, vad de kallar false start här. Man tänker att ja, men nu måste de väl få till det här fantastiska laget. Men det har aldrig liksom, de har aldrig kommit igång på allvar.
Nej, precis. Alltså det var en extremt tung höst som verkligen präglades av skador. Men sen har liksom, trots att de till slut alltså tar sig hela vägen upp till slutspelsplats och till och med förbi San Jose så att de får hemmaplansfördel, så har man aldrig riktigt imponerats av spelet. De avslutar säsongen med typ bara 2 förluster på sista 12-13 matcherna, men ändå i de vinstmatcherna så var det saker som inte var så bra. Så att, och nu är det verkligen, ja, nu är det inte mycket alls man är imponerad av det, tvärtom.
Nej, fan, de får stryk med 8-1
ja,
i år. Total jävla förnedring. Och det slutar med att de beter sig så fruktansvärt illa i sista perioden. Perry framförallt, men även Getzlaf åker omkring och bara gör skit liksom. Vad är det för ledare? Det är de som ska ta tag i det här. Ja. Och de blir bara frustrerade och gör bort sig liksom.
Ja, alltså, och det var väl i game 2 visserligen, men Perrys smäll på Melker Karlsson.
Ja, Perry har ju något fel någonstans.
Han har ju tappat det i den här serien. Och visst, han har tappat uttaget de senaste åren. Men nu är de sämsta sidorna av Corey Perry vi ser.
Ja, verkligen. Och San Jose samtidigt då fortfarande lite underskattade, tror jag. De är ett jävligt bra lag. Och de har ju verkligen den här feelingen nu, vi pratar om.
Ja.
De har också kanske slutspels hetaste bästa målvakt i Martin Jones.
Ja,
de har verkligen steppat upp nu han.
Precis, alltså nu är det 2016-form här på Martin Jones när han var helt fantastisk när han gick hela vägen till final.
Ja.
Det var ju faktiskt. Och trots att det blir 8-1 i den här matchen mot Anaheim så får jag ändå tillägga att de skjuter 46 skott dags. Så de är ger ju inte upp totalt spelmässigt. Utan...
Ja, de var ju med tills det brakade ihop i andra perioden. Då. Ja. Spelade bra då och öste skott mot honom. Men de pallade inte det när de fick några mål emot sig. Då bara gick golvet ur.
Ja, då gick de för att skada i princip nästan.
Ja, ja, usch.
Så att, men det är det här återigen med speed alltså. Det är viktigt i dagens hockey. Alltså. Och det finns gott om speed i det här Sharks-laget alltså.
Ja.
Dels de här som var så framträdande breddspelare för några år sedan. Alltså Donskoj och Melker Karlsson kan man lägga till. Men Hertel till exempel. Men även
ja, jag skulle just säga det. Vi har ju klagat på dem att de har fastnat i utvecklingen, de där mellangenerationen. Mm. Men de här matcherna har ju just Donskoj varit helt grym. Och Meyer och heter han inte det?
Meyer. Ja, alltså, Timo Meyer, adderar man de här nytillskotten som blev som inom situationstecken nyförvärvning för den här säsongen. Det var därför man inte värvade några spelare i somras. Inte knappt en spelare för att man skulle satsa på sina egna talanger. Och just Timo Meyer, fantastiskt bra. Kevin LaBanc, fantastiskt bra. Marcus Sörensen, väldigt bra.
Ja, visst. Han har gjort mål 2 matcher i rad. Och det igår var ju skitsnyggt. På 2-1 läge med just Donskoj.
Ja.
Och dunkade in den.
Ja.
Ja, och de är fortfarande utan Joe Thornton, men som dock har börjat träna och skrämmer lagen genom att visa sig på uppvärmningar.
Med
och så.
Sitt skägg.
Ja.
Nu
får vi se hur det gick med Burns fick ett skott på sig igår och lämnade isen. Det såg inte helt bra ut.
Nej.
Men alltså, de kommer ju svepa Anaheim. Det törs jag nästan lova.
Ja, det känns... Det, alltså, utifrån alltså, som det har varit de här matcherna. Visst, Anaheim-matcherna var ju jämna visserligen då. Det kunde, och hade Ducks haft lite tur hit och dit så hade... Och en mindre supervass Jones i målet så hade det kunnat sluta annorlunda. Men nej, det är ingen snack om att San Jose har varit bättre trots allt överlag hela serien. Att den här 3-0-ledningen är väl förtjänt. Och att lavinen har bara har sköljt över liksom Ducks. Alltså det har blivit snöbollen, om man ska säga. Det blir värre och värre för varje match.
Ja, och det känns som Randy Carlyle har tappat laget lite. De är inte så att de vill kriga för honom direkt. Jag tror att han har gjort satt sin sista potatis med den här slutspelsserien. Och att hans karriär som NHL-coach är över nu.
Ja, för att det är Randy Carlyle-hockey som de har stått för lite grann i den här serien. Och den känns ju utdaterad, om man kan kalla det så.
Ja.
Ja, jag tycker det är många i Ducks som man skulle kunna anmärka på som jag inte tycker är vad de borde vara som man har för bild av.
Nu säger jag ett UFO utanför fönstret. Det var ju fan.
Du säger ett UFO?
Det hade jag inte räknat med. Ja, vi har UFO på
Manhattan. Det är en världsnyhet som du bara trycker in lite subtilt här i slutet av podden. Ja. Så får det vara. Jaha.
Mm. There is space invasion coming.
Hur ser ett UFO ut?
Ja, det ser ut lite som en ballong, men den rörde sig för fort för att vara för en ballong.
Okej, alltså om det här är på riktigt, då förväntar jag mig att kunna läsa spaltmeter om det här inom några minuter på vilken nyhetssajt som helst.
Ja, vi får se. Men då vet ni vad ni hörde det först, egentligen.
Ja, sjukt.
Ja, men hörde du, Ekeli, du ska gå och jobba med final och sånt, du.
Ja, precis. När vi spelar in det här så pågår alltså första SM-finalen i Sverige här mellan Skellefteå och Växjö. Men jag fick ju chansen att köra lite NHL-snack istället. Och då tog jag chansen förstås.
Har du sett vad bra Brage har börjat i Superettan? Och slog ju bland annat ditt Gävle.
Tack så mycket för den här veckan. Trevligt. Och nu tror jag att jag måste skynda mig tillbaka här faktiskt.
Slog de Öster sen också. Jag ligger på delad andra plats i Superettan nu. Brage är lager. Kom ihåg det.
Och Gävle förlorar mot Degerfors. Så att, ja. Nej, tyvärr, Superettan kan vi lämna det här.
Det här är ingen Superettan-podcast precis.
Ja, även om vi har våra lag där också.
Men, nu ska vi knyta ihop säcken. Jag ska springa iväg till Apple-butiken för jag måste hitta, jag har köpt ny dator som bekant och den brakar ihop i Kanada. Och nu sitter jag med de här nya jävla apparaterna, har de inte så mycket uttag i liksom. De stänger igen dem. Man tycker att de borde göra fler modernare saker i bilen, men de tar bort istället. Så jag måste gå och köpa någon adapter till sån här Ethernet cable, för det måste man ha, inte minst i New Jersey, det var tekniskt haveri igår.
Alltså, ja.
Och de vet ju hur man tar betalt för små saker också.
Apple. Det är ju ruggigt ut Apple, alltså, om man har någon sån här liten grej man ska köpa. Då får man hosta upp dollarsedlar. Alltså.
De är ju så äckliga på det sättet att de, så fort de byter så byter de alla sladdar också. Det är så jävla spekulativt.
Allt du har haft där innan funkar inte längre, för nu är det för tunn din burk här, så att.
Ja, det är jävla as. Så det ska jag gå och göra. Och sen ska jag slå ihop det här introt. Och så ska vi se kvällens tre matcher. Det blir underbart.
Ja.
Och du ska jobba och sen se matcher också. Utgå ifrån.
Ja, precis. Exakt. Och så ska jag så snabbt ska jag försöka få lite utrymme igen här, så att jag hinner klippa ihop det och skicka ut det. Så att ni hinner lyssna på det så många som möjligt innan nattens matcher börjar också. Ja.
Vi återkommer nästa vecka, då borde vi väl, kanske inte allt är helt klart, men vi borde ha några serier i nästa omgång klara då också.
Då kan det möjligtvis bli så att vi blickar framåt mot till exempel San Jose mot Vegas lite närmare kanske.
Vegas mot San Jose? Då.
Så
Vegas
blir det,
ja. Ja. Spännande, spännande.
Vi säger så säger jag hej.
Höj, höj!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so much
blood. Hallå, hallå, hallå!
One, two, times, speed, so much
blood. Hallå, hallå, hallå!
Ekeliv, som är ung och har driv. verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so come
on. Hallå, hallå,
hallå. One, two, time, speed, so come on.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so come
on. Hallå, hallå,
hallå. One, two, time, speed, so come
on. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.